Hej och välkomna till avsnitt 1193 av amerikanska nyhetsanalyser med mig Ronny Berggren och till del 136 i Miserium USA-valet 2020. I kväll den 29 september så hålls den första presidentvalsdebatten mellan president Donald Trump och demokraternas utmanare Joe Biden. Här följer lite försnack inför debatten. Först ett samtal med Niklas Erlingmark som var i USA 2016 för att då följa valet och som nu har skrivit en lång text om höstens sammandrabbning mellan Trump och Biden. Samt ett samtal med min kollega John Gustafsson som är republikan men som stöder Biden ikväll. Varmt välkomna. Niklas Erlingmark, välkommen.
Tack så mycket.
Vi har poddat och pratat förut du och jag om USA. Du är precis som en USA-nörd, fast jag tror att du är lite liberalare än jag. Men du har ganska stor erfarenhet av att resa i USA och du har varit på många kampanjer. Och nu har du skrivit en lång artikel häromdagen den 27 september på Medium-sajten där då. Där rubriken lyder "Varför Biden slår Trump?" Och imorgon, den 29 september, så hålls ju den första valdebatten då mellan just Biden och Trump. Och jag tillhör ju dem då som dels håller på Trump men också tror att Trump faktiskt kommer att vinna över Biden, åtminstone i debatten. Berätta lite grann om dina tankar och din artikel och sådär.
Jag tänker ungefär som om man tänker på Hillary och Trump. Så inför den första debatten mellan dem, som ju var för nästan exakt 4 år sedan, så tänkte man ju att Hillary vinner säkert rent intellektuellt sett och vad gäller att vara duktig på sakfrågor och så. Men Trump hade man ju så låga förväntningar på, och det gjorde ju att Trump vann den första debatten, tycker jag. Nu tycker jag väl ungefär detsamma vad gäller Trump här, att de har ju målat ut Biden så mentalt svag, förvirrad, dålig, behöver ett teleprompter och sådär. Så att nu tror jag nog att Biden har en ganska bra chans att vinna den första debatten.
Mm. Tror jag att man, precis som man underskattade Trump 2016 då, att Hillary gjorde väl det i alla fall, tror jag att Trump underskattade honom på riktigt, på allvarligt liksom, eller tror du mer att det här är bara liksom något att spela mot publiken, mot sina fans, att Biden
exakt.
Är...
Ja, det där tror jag är medienarrativ. Trump är klokare än så. Han har sett debatten mot Bernie Sanders till exempel.
Ja.
Vad tror du?
Nej, jag tror att ja, det är någon blandning. Han tror nog på det. Han tror nog verkligen att Biden är korkad. Samtidigt är han ju inte dum, så jag tror inte att han kommer underskatta honom heller faktiskt. Men jag vet inte hur mycket debattprep han kommer att göra, Donald Trump. Jag har läst att han har gjort lite grann, men inte så mycket.
Ingenting, tror jag.
Biden kommer ju jättemycket.
Det gjorde han ju inte förra gången. Nej, precis, precis. Samtidigt så tror jag Biden han är ju lite mer... han är inte lika fast vid manus som Hillary var. Hillary stod ju och verkligen läste på i frågorna och stod och tränade i ganska många veckor före debatten mot Trump. Och det gjorde ju att hon blev extra stel. Hon känns ju verkligen som påläst och inpluggad på ett sätt som blir ganska dåligt. Biden är ju inte riktigt den typen. Han kommer ju också träna, så det har de ju sagt att han verkligen har tränat av sådana som hoppar på honom och attackerar hans son och mycket sånt som de förväntar sig att Trump kommer göra. Men jag tänker ändå att han är bättre i stunden. Han kommer vara bättre på att till exempel attackera tillbaka, vilket ju Hillary hade bestämt sig för att inte göra. Mm. Och det är ju faktiskt en rätt stor skillnad.
Jag tänker mig att han var bättre på sånt förr, men nu är han för liksom, jag köper ju det här att han ändå är lite halvdement och liksom har dåligt minne, så alltså jag tror inte att han är lika spontan och så här liksom slagkraftig som han kanske var för 3, 4, 5, 6 och ännu mer 8 år sedan. Så att jag tror att han är manusbunden också av den anledningen nu faktiskt.
Men du tycker väl ändå att han gjorde helt okej jobb mot Bernie Sanders?
Ja, men det tycker jag. Men då var han ju också överpreppad, tycker jag. Men absolut, han vann ju där, det kan man säga. Bernie Sanders lyckades inte sticka hål på honom, så att absolut. Och han ska inte underskattas. Men jag tänkte i alla fall då, alltså debatt, det har ju satts lite debattteman inför debatten imorgon. Kan du berätta lite om dem, vad man kommer att prata om?
Ja, det är 90 minuters debatt, 15 minuter var till 6 olika ämnen som då är förutbestämda och som är släppta, så att de kan förbereda sig lite grann. The Trump and Biden Records är den första, sen är det The Supreme Court, sen är det COVID-19, sen är det The Economy, sen är det Race and Violence in Our Cities, som jag tycker låter lite suggestiv och sen är det integrity of the election.
Ja.
Vad tänker du spontant?
Nej, men jag tänker att det här är väldigt bra om valnämnden tycker jag då, och det är det som är aktuellt för alla väljarna, men jag har inte hunnit sätta mig in så mycket, jag ska göra imorgon i liksom specifikt ämne för ämne. Men vilket är ditt favoritämne av de här då? Vad ser du mest fram emot att få höra dem diskutera?
Ja, alltså jag kan ju verkligen tänka mig att så som det brukar bli så brukar ju debattmoderatorn först ställa en väldigt aktuell fråga, och då kommer väl han, med tanke på vad som har varit spekulationerna och medianarrativet de här sista dagarna, så kommer det väl bli det här med att han har betalat $750 i skatt. Och då blir det ju någonting som kommer att reta upp Trump ganska omgående, tror jag. Mm. Så det kanske blir rätt infekterat från första stund. Då är det väl typiskt om Trump attackerar Chris Wallace, Fox News-ankaret där för att vara demokrat och att det är fake news och så då. Och det kommer ju Biden, han kommer ju vara beredd att försöka hoppa på direkt också. Och då har ju liksom matchen börjat på den nivån. Och det tycker jag väl egentligen är tråkigt, samtidigt som jag tycker att det är väl vad man får förvänta sig. Det är väl ingen som direkt har förväntningar på att en debatt mellan Biden och Trump ska bli någonting liknande till exempel Obama och Romney eller på den nivån.
Nej, det kan ju hända. Och jag kan ju säga då att du har ju varit på ett antal Trump rallies 2016 då. Var du på några debatter då?
Nej, jag var på måste jag tänka. Jag var på en av dem. Kanske den sista innan första primärvalet i Iowa var jag. Jag stod väl, jag var inte inne i lokalen, jag stod utanför och tittade på TV. Och det var ju den som Trump, han bojkottade den. Han anordnade ju det här insamlingen för veteraner istället. Så jag började, jag var i debatthuset så att säga. Men det kändes rätt trist att vara där. Så jag stack till Trumps veteranmöte istället. Där han hade samlat ihop några av de andra och så stod de och kampanjade helt enkelt. Så det var väl det närmaste jag kom faktiskt. Just ja. En debatt då.
Just det. Ja. Men alltså jag tycker... Ja.
Nej, och själv då, vad skulle du vilja tas upp så att säga? Vad vore intressant att höra som ämnen och frågor?
Nej, men det ämne jag tycker är spännande nu, det är ju hela det här med law and order. Jag är ju helt på Trumps sida att det här måste man få stopp, och det är ju inte den enda frågan som kommer att diskuteras klart, och det är inte den enda frågan som är aktuell i USA, men det här är en fråga som jag tycker har präglat hela sommaren, och jag hoppas den får mycket tid, law and order-frågan. Sen så corona...
Det blir ju 15 minuter, det är ju fjärde ämnet där som kommer. Och vad borde de ta upp i så fall? Vad ska vinkeln vara så att säga?
Jag hoppas ju att de kommer ta upp skillnaden mellan republikanska städer och demokratiska städer. Jag menar, det är de demokratiska städerna kaoset har liksom bitit sig fast i, och i de republikanska städerna så har det inte blivit så. Så att det är liksom en skillnad. Jag skulle vilja att Trump tog upp det, och det kommer han ju säkert att göra. Men just den aspekten, den skillnaden tycker jag är viktig då. Men jag tänkte ämnena så här, alltså liksom gällande debatter och ämnen och så, alltså du som sagt, du hade inte varit på någon debatt med Trump, men på hans kampanjrallys, nu har du väl kanske bara sett på video i år, men det spelar ingen roll. Jag tycker att han har en mycket mer avslappnad stil på sina kampanjrallys i år 2020 än han hade 2016. Och min fråga till dig, om du nu delar den slutsatsen, tror du att det också kommer att prägla debatterna, eller kommer han vara lika hetsk Donald Trump som han var 2016 i debatterna?
Ja, exakt. Jo, men det är en intressant fråga. Jag håller med dig om att han har en liten annan attityd nu i kampanjandet. Men nej, i debatten. Alltså jag vet ju att han försökte ju liksom att gå in i vissa debatter under primärvalet, framförallt 2016 och 2015. Att behöva gå in lite med lite lugn liksom, och försöka visa att han inte är samma vilding som han målas vara i media. Och ibland så kunde väl det funka hyfsat. Han gjorde ju en av de tre debatterna mot Hillary likadant. Att han verkligen, verkligen, verkligen försökte tona ner sig liksom. Och det funkar ju en stund så. Men han är väl ändå faktiskt som Biden. Att de tycker inte om att bli attackerade. Alltså de brusar upp. De har inte riktigt pokerface på det sättet som många andra politiker har. Och det är ju på gott och ont givetvis. Men nej, jag tror han kommer bli uppretad. Och som sagt, jag tror att det kan ske ganska omgående. Och just också att det är ju väldigt, väldigt, väldigt svårt att nu som president också, när man har ett record, så blir det ju svårt att på ett balanserat bra sätt som inte går att attackera, så ska man försöka från Trumps synvinkel då försöka säga att 200 000 döda i covid, det, ja du vet, han måste balansera med att vara empatisk, med att skylla på Kina och alla de här grejerna, och det är jättesvårt. Så att det blir ju en annan sak. Alltså, för 4 år sedan så kunde jag ju liksom säga att Hillary, du har ju suttit i makten hela tiden och allt är skit. Liksom. Nu har han själv suttit i 4 år och visst, han kommer skylla det som händer i städerna på att demokraterna styr städerna och sådär. Och liksom säga att, som han sa på ett av kampanjmötena, att jag har gjort mer på 47 månader än vad Biden har gjort på 47 år och lite sådana grejer. Men jag vet inte, det är svårt att få det trovärdigt, tycker jag. Mm. Eller?
Ja, jag är med på Trumps sida vad du är, och så att jag tror att det kan gå, men frågan är om det går hem hos fler än bara hos hans kärnväljare. Ja, vi får se helt enkelt. Men jag tänkte, om vi går in på lite djupet här då, så på din artikel, för att det är den du kan bäst då och sådär, varför Biden slår Trump, och då antar jag att du inte bara menar debatten imorgon utan du menar liksom presidentvalet den 3 november, så kan du berätta lite grann, dra din tes här, liksom din argument.
Min speech.
Ja.
I speechen är väl att jag tar upp 5 faktorer och det är en lång text, så det är svårt att sammanfatta väldigt kort. Men det kanske viktigaste är valdeltagandet, att jag tror att det kommer fler som röstar. Både Hillary och Trump var så otroligt hatade. Det börjar ju Biden bli mer och mer också. Men det är ändå svårt att se att lika många kommer stanna hemma som det var sist. Och så fick ju också De två oberoende kandidater, så att säga, eller från tredje parti, de fick ju väldigt mycket röster sist på ett sätt som Joe Jorgensen, som han heter i år, inte kommer få. Och med tanke på att Trump vann med cirka 77 000 röster i de tre delstaterna Pennsylvania, Michigan och i Wisconsin, så var det ju med så extremt små marginaler. Det var mindre än 1 procentenhet skillnad i ganska många stater, vilket ju helt enkelt visar att det är små marginaler som avgör. Och när det är så små marginaler, så betyder ju de extra som röstar, betyder ju väldigt, väldigt mycket. Det var 139 miljoner personer som röstade sist, och det kan ju bli kanske 150 miljoner nu. Och då visar ju allt från tidigare val och så att det brukar vara i demokraters favör. Så det är väl en av de starkaste argumenten. Sen är det ju också, oberoende vad man tror på vad gäller polling och så, alltså alla opinionsundersökningar, så om man sätter sig in i det, så menar ju pollsters själva, menar ju att de har lärt sig mycket sen sist, och att det stora misstaget de gjorde var att de inte vägde upp vissa grupper som Trump supportrar då, som kanske till exempel inte svarar i telefon och inte vill medverka i undersökningarna. Alltså, många är ju rätt fientligt inställda till massmedia också, eftersom de tycker det är enemy of the people, precis som Trump säger och sådär. Och det fanns ju vissa, man underskattade till exempel stödet bland vita outbildade för Trump till exempel. Och de är också inte benägna att ställa upp i pollsters frågor och så. Så nu vägs de upp ganska mycket. Så pollsters har helt enkelt ändrat inställningen en hel del. Och tror ju att de kommer ha mer rätt i år. Sen så skulle jag väl säga att det är lite av en myt att de hade så tokfel förra året. För det hade de ju inte, om man tittar på siffrorna. Det var det att det var små marginaler och det avgjordes ju i vissa stater. Och så är det ju igen. Alltså, det är väl helt säkert att Biden kommer vinna the popular vote. Men sen är det ju så otroligt många stater som står och väger. Och Biden har ju väldigt bra opinionssiffror om man tittar på individuella stater. Han har ju till och med chansen i Iowa och Texas och Georgia och lite sådana här ställen som republikanerna nästan alltid vinner. Och Så det är väl några av de saker som talar för att Biden vinner, skulle jag
Ja.
säga då.
Ja, just det. Jätteintressant. Något annat som du tycker är liksom intressant? Det är en så lång text, jag har inte läst hela alltså, men något annat, några andra reflektioner från den här texten kring valet nu höst då?
Ja, så det stora är såklart att folk, det var jag inne på när jag var med i podden i maj, tror jag var med dig också, att jag tror inte att pandemin har spelat roll. Det sa jag redan då, att jag tror inte den kommer spela roll, för att folk är rätt bestämda i vad de tycker om Trump och så. Så skulle det dö 20 000 eller 200 000 eller 2 miljoner, så tror jag inte det gör så jättestor skillnad ändå. Och det är ju också en stor grej att det är 11% som säger att de inte har bestämt sig, men förmodligen är ju den siffran mycket lägre eftersom de flesta säkert lutar åt en kandidat, så att säga. Och det har sett likadant ut i opinionsundersökningar nästan hela tiden. Trump har haft samma stöd nästan hela tiden. När man tittar på approval numbers så har han legat på lite över 40 eller runt 40 från januari 2017, och det pendlar ju självklart, men det är ju samma siffra nu, så han har ju sin bas liksom intakt. Men då har han ju också 55% som inte tycker att han gör ett bra jobb. Och visst, 55% av de 55% kommer inte 100% gå ut och rösta liksom, så det kommer inte bli 40 mot 55, så att säga, i valet. Men jag tror ju att fler går ut och röstar, just för att efter 4 år av Trump, eller 5 år om man räknar in primärvalet, så har man väl ledsnat på att han är i media och att allting handlar om Trump precis hela tiden. Det kommer jag ihåg att jag var inne på då i maj, att jag tror att just den här Trump-hysterin har fått folk att tröttna helt enkelt. Man vill byta kanal. Det låter simpelt, men jag tror mycket så faktiskt.
Ja, jag tänker så här att det som brukar få folk att gå och rösta, alltså så här, republikanernas kärnväljare, de är ofta mer benägna än demokraterna att faktiskt gå ut och rösta i praktiken. Och ungdomar som liksom en viktig del av demokraternas vänsterfalang, de har väldigt svårt att gå ut och rösta i praktiken, för man måste registrera sig, man måste ut. Ja, det är en lång process. Men jag tänkte, alltså Barack Obama, när han vann 2008, då var det så att han vann ju verkligen genom att faktiskt lyckas få ut demokraterna kärnväljare. Och han vann ju därför att hans väljare var entusiastiska över honom. I det här fallet så menar du alltså att det finns ju inte samma entusiasm alls för Joe Biden, men du menar ändå att liksom avskyn mot Donald Trump kommer att göra att de går ut. Jag har svårt att tro det nämligen, utan jag tror att
absolut. Jo.
man måste ha de här positiva incitamenten som Obama gav och som Biden inte ger.
Ja, jag kan förstå det. Det Obama gjorde var ju också att han, ja, precis som du är inne på, han lockade ju fram kanske fler unga, fler svarta och så. Och så där är det ju nästan varje val, att man har en analys och man hoppas på vissa väljargrupper. Så jag är inne på det i texten också, att Mitt Romney 2012, han trodde att han skulle vinna. Alltså de kampanjen hade rätt hög tro på att de i alla fall hade stor chans. Och deras analys grundade sig mycket i att de tänkte att de här 95% som av svarta, alltså 95% svarta röstade på Obama, och väldigt många av dem gick och röstade, att det med tanke på Obamas approval numbers 2012, så skulle fler ha tröttnat och inte lika många orka gå ut och rösta igen. Men där hade han ju fel, så att 93% röstade på Obama en gång till. Och som du är inne på, alltså de unga betyder mycket, de är på Bidens sida. De mycket äldre hade ju Trump mot Hillary, men nu är ju rätt många av dem med Biden. Trumps starkaste väljarbas är ju medelålders, och absolut att många av dem, en stor del av dem, kommer gå och rösta. Det finns mycket, mycket, mycket entusiasm, alltså speciellt kanske den kristna basen. De brinner ju som skogsbränder liksom. Det behövs inte mer entusiasm i den basen, så där kan jag ju räkna med att varenda kotte kommer kämpa sig till vallokalerna. Men, men som du också är inne på, så det gäller ju faktiskt att nå bredare. Och nej, det är klart att det är ett problem att folk inte brinner för Biden. Det visar ju också all statistik. De som ska rösta på Biden säger ju till 63% säger att de kommer rösta mot Trump. Och det är ju rätt extremt, men man såg ändå resultatet av det i mellanårsvalet för 2 år sedan, att det är rätt många som går och röstar mot. Och Det som där jag tycker är tråkigt, jag tycker att det är en sorglig värld att det är så här. Jag tycker det är jättetråkigt att det är Trump mot Biden och istället för till exempel Buttigieg mot Christie eller något liknande. Men det är så det är och jag tror att det är ett val om Trump. Liksom. Det passar rätt bra att Biden sitter i sin källare där. Alltså för att det hade ändå handlat om Trump. Ja.
Ja, precis. Ja, det här är bara ett litet enkelt försnack, så vi behöver inte gå in så mycket mer på djupet, utan när vi har fått dina tankar och du stödde Biden och stödde Trump och ja, kommer du vara upp och se debatten live eller? Jag kommer ju vara det, men.
Ja, absolut. Jag kommer att vara taggad till tusen. Alltså jag känner att det är liksom rätt svårt att sitta ner. Det var samma sak. Det är samma sak jämt. Men det blir verkligen fjärilar i magen. Och, ja, men det känns som en viktigaste fotbollsmatchen eller liknande. Alltså jag tycker det finns en extrem nerv och så. Sen samtidigt tror jag inte att debatterna kommer betyda så mycket. Men det är jättespännande att se hur det blir. Liksom, det är ju historia. Precis som du, så jag kan ju gå tillbaka och se lite äldre debatter. Jag har ju sett ganska många den sista veckan. Så jag kan till och med liksom gå tillbaka och se Nixon-Kennedy från 1960. Det är väl ett bra bevis för hur nördig man är. Och att man inte är som alla andra, så att säga. Men det är ju ändå liksom historia man bevittnar. Så jag tror du känner likadant, eller?
Ja, jo, ja, absolut, definitivt, definitivt, utan tvekan likadant. Så det är kul att det finns de här nördarna. Alltså, vi lever i Sverige på ganska utspritt, alla vissa USA-nördar. Några lever liksom söderut, några norrut, sådär. Så att, men det finns ett gäng och många av dem följer det här väldigt nördigt i sin ensamhet lite grann, och det är väl det du och jag gör. Men,
jo, ja,
ja,
verkligen.
precis,
Om jag
precis.
får fråga,
Ja.
vad skulle du vilja tas upp i debatten då? Om de liksom till exempel går in på abortfrågan, är det någonting du skulle vilja se både Trump och Biden svara om och berätta om sina argument för och så? Skulle du vilja att de tar upp till exempel pedofilianklagelserna? Skulle du vilja att de går så lågt eller ska de skippa
Nej.
lite sånt?
Nej, jag är inte så intresserad alls, utan jag vill se law and order, jag vill se att de diskuterar deras syn på högsta domstolen, de ska utse en ny domare nu då, eller alltså nomineringen
Det
av.
kommer väl mest hamna, det kommer väl mest handla om abortfrågan, eller tror du inte? I alla
Ja,
fall i diskussionen.
mycket, mycket kommer jag fokusera på det säkert, men alltså jag skulle gärna vilja se ett fokus på konstitutionen, om man tror på liksom strict constructionalism, originalism, eller om liksom man ser konstitutionen som ett levande dokument som liberaler brukar göra. Så att jag skulle se lite mer ideologi i liksom debatten, så att det är det jag
Och du
hoppas på.
tror att
Nej, jag vet inte. Nej.
Biden och Trump har de liksom
De djupa
fina
ideologerna.
analyser i den frågan?
Nej, jag tror inte det alltså, utan det kommer nog bli en slaggerfest. Men alltså i sådana fall så, alltså, jag hoppas, okej, okay, om vi ska göra, okej, okay. Jag gör det väldigt enkelt. Jag hoppas att det blir kul, att det blir underhållande, och det tror jag att det kommer bli. Ja.
Ja, fast det blir det ju oavsett. Men jag är trött på att det ska vara som reality wrestling match liksom. Det
Ja,
är med sorg i mitt hjärta ändå. Men inte så känner inte du, eller?
nej, det är ju en del av den amerikanska politiken charm tycker jag, så att jag tycker att bara allvaret finns där någonstans, så har jag ingenting emot att det blir så ibland. Så att ja, jag hoppas på en kombination
Nej,
kanske.
där skiljer vi oss. Jag är väldigt, väldigt tråkig. Jag känner mig som 150 år gammal i skillnad där. Otroligt tråkig gubbe som skulle vilja se att de sitter och sakta går igenom
I
allting
så fall är det
utifrån.
svensk politik du ska följa, liksom inte amerikansk politik.
Fast där är de, där, nej, men jag förstår vad du menar, men där i svensk politik är det ju mest också. Det är fegt och det. Nej, men det är inte på den nivån. Ja, det är ju mer att jag kanske tycker om hur det var för 40-50 år sedan. Alltså tittar man i en gammal debatt så är det ju en helt annan nivå.
Ja, jag
Helt
håller
annan
med om det.
nivå.
Jag håller med om det. Så är det. Så är det.
Ja,
Ja.
och till och med, det är bara att gå tillbaka 10 år så kan man ju bli tårögd bara och se liksom hur John McCain kan skydda Obama när en kvinna säger att han är en farlig muslim och sådana här saker. Det tycker jag är fint. Jag tycker det hör till. Jag är inte så förtjust i vad Trump gör då.
Nej, just det. Nej. Ja, nej, men jag tror att vi håller det här kort och vi nöjer oss här. Men jag
Ja.
tycker att ni som lyssnar, ni ska läsa Niklas artikel Varför Biden slår Trump på medium.com. Så att gör det. Tack Niklas.
Tack så jättemycket. Superkul att vara med.
Jon Gustafsson, välkommen.
Tack så mycket.
Vi ska prata lite grann om debatten som hålls i natt. Det är den första presidentvalsdebatten mellan Joe Biden och Donald Trump. Och ja, den hålls ikväll den 29 september då. Och ja, alla som lyssnar på den här podden vet att jag stöder Donald Trump och du stöder Joe Biden. Och ja, vi tänkte väl resonera lite grann hur vi tänker kring debatten ikväll. Som du börjar, vad är dina tankar?
Mina tankar det är att den här debatten är viktigare för Donald Trump än för Joe Biden. Det är alltid så att debatter är viktigare när man är i underläge i opinionsmätningar än när man är den som leder. Helt enkelt för att debatter har potential att kunna skaka om ett race. Så att om du leder så kan du på sin höjd dryga ut din segermarginal lite grann. Men om du ligger under, då är det chansen att komma i kapp. Och det är också en tillfällighet då din motståndare kan råka göra något misstag.
Mm.
Så det finns ju exempel, vi kan nämna Rick Perry som föll på eget grepp i en debatt 2011 när han inte kunde komma ihåg vilka myndigheter det var han ville lägga ner och inte.
Exakt, vi kan börja påminna om han ville lägga ner 3 myndigheter och så sa han 2 stycken, sen kom han inte på den tredje och sen så var det oops, sa han. Och det var slutet
på hans... Ni kan kolla upp det här på YouTube, det var definitiva slutet på hans kampanj.
Mm.
Vi kan även nämna Barack Obama i första debatten 2012 som gjorde att Mitt Romney faktiskt gick kapp ett tag där. Mm. Sen återhämtade sig Obama i den andra och den tredje debatten. Men den första debatten brukar vara tuff för den som har presidentposten, för att den som innehar presidentposten har inte debatterat på 4 år. Det här är en ganska viktig detalj. Medan den som är utmanare, den har ju varit i debatter under primärvalet. I alla fall, så det är man lite mer i form. Mitt Romney var med i, tror jag, 20 olika debatter under republikanernas primärval 2011-2012. Så han hade fått in tekniken då, och det märkte sina första i den första debatten.
Mm. Ja, några fler tankar?
Jag tror i alla fall att jag vill säga så här att Biden kommer i mitt tycker jag är ganska säker att när den här debatten är över så kommer jag att tycka att Biden har vunnit. Men det är svårt att säga exakt vart väljarnas förväntningar ligger här, för att man kan säga att båda kandidaterna har gjort väldigt mycket för att sänka förväntningarna på den andra kandidaten, vilket är ovanligt. Om vi börjar med Trumps kampanj, har gjort väldigt mycket för att utmåla Joe Biden som att han är senil, han är gaggig, han kan inte prata utan en teleprompter, han kan helt enkelt han har sundowning-syndrom, så han klarar inte av att arbeta kvällstid. Den här debatten sker oss klockan 9 lokal tid. Eller östkusttid.
Mm.
Så där kan man säga att det är många nu som inför debatten har sagt att om Joe Biden kommer ut och visar att han inte är senil, oavsett om han gör bra ifrån sig eller inte, så är det en vinst.
Mm.
Men å andra sidan så har Joe Biden gjort ganska mycket för att visa att för att sänka förväntningarna på Trump. Bland annat sagt att Trump kommer att man har förväntningar att Trump kommer säga att han inte kommer acceptera valresultatet. Det kanske han kommer säga, för det verkar inte ha varit en bra strategi att säga något annat i alla fall. Det kan mycket väl vara så att Trump säger att åtminstone säger att om domstolen säger att valet var rätt genomfört så accepterar jag det. Så bara där skulle Trump kunna vinna. Sen är det också det att man utmålar ändå Trump väldigt mycket som en jubelidiot, om man säger så. Mm. Inte senil på det sätt som Biden, men som en person som är väldigt hetsig. Och det kan Trump definitivt vara. Och det är, skulle jag vara Trumps kampanjmanager, och nu vet jag att det är svårt att vara rådgivare av Trump, men skulle jag säga något så är det: behåll dig lugn.
Mm.
Alltså bara motbevisa, visa att du inte alltid är så liksom hetsig, så temperamentfull, så liksom arg som man kan vara. För den sidan har folk sett, och de som gillar det, de som gillar den sidan, de röstar redan på Trump. Medan det folk vill se nu, det är en presidential version av Trump. Vi ska säga att Trump har visat den sidan vid vissa tillfällen. När Trump höll sitt första State of the Union-tal så gick hans popularitet upp väldigt mycket i opinionsmätningarna, för att han höll det var väldigt sakligt, väldigt lugnt, väldigt uniting the country-stilen, om man säger så. Så det har varit ett framgångsrikt kort för Trump. Kan han ta fram det, så vet inte jag hur Joe Biden ska svara, för jag vet inte om han är förberedd på det.
Mm.
Sen så tror jag att en viktig grej för Joe Biden för att vinna det här, det är att man måste kunna ge Trump-väljarna en chans att, hur ska man säga, komma ur det här med hedern i behåll. För att en grej som är ovanligt i amerikansk politik, det är att det är så många som är så investerade i den sittande presidenten. Alltså Trump har inte, jag menar, om man får tro egentligen alla mätningar så har han inte ett majoritetsstöd. Men han har ett väldigt starkt stöd bland ungefär 35-40% av befolkningen. Och det är människor som är väldigt investerade i Trump, inte bara för att de håller med honom, utan bara för att det har blivit en sorts emotional investment, så att säga, efter att man har fått utstå attacker för att man stöder Trump i flera års tid. Då vill man inte, jag menar, i sådana lägen, det är bara mänsklig psykologi, man vill helt enkelt inte bocka ur.
Nej.
I ett sånt läge. Så Biden måste på något sätt säga att jo, jag fattar varför ni röstade på Trump 2016, vi har inte gjort ett bra jobb med att hjälpa industridelstaterna. Vi tappade fokus på den vita arbetarklassen. Men nu kan jag rätta till det här. Liksom. Det är ingen skam i andra sig, om man säger så. Det är intrycket som man måste ge. Och sen när jag skulle säga att Trumps kanske starkaste kort i den här debatten, det är att pressa på de våldsamma protesterna som har skett. Våldsamma protester är i princip aldrig populära. De är inte populära nu heller, inte bland någon väljargrupp. Defunding the police, det håller redan på att kollapsa i de städer som sa att man skulle prova det, så har de flesta redan dragit sig ut. Och det är för övrigt inte ett förslag som någonsin hade stöd vare sig. Alltså, när man i början av juni kollade stödet för det här, alltså att minska polisbudgeterna, så var stödet på ungefär 20%. Så det är alltså inte en majoritet av demokraterna eller republikanerna som stödde det förslaget. Så det var alltid en vote loser. Och men det här är så frågan då för Biden, för att han måste absolut ta avstånd från extremvänster, det har han gjort tidigare. Han måste ta avstånd från våldsamma protester. Men han måste samtidigt göra det på ett sånt sätt så att han inte upprör hans aktivister, om man säger så.
Mm.
Det finns alltid en balans mellan att nå nya väljare och behålla entusiasmen hos kärnväljarna. Och det är särskilt viktigt när man som Biden har många, alltså man har många väljare i väljargrupper som har ett ganska lågt valdeltagande. Så det blir en särskilt stor faktor helt enkelt.
Mm, mm. Ja, precis. Har du några fler tankar kring allt ikväll?
En sak som jag tycker kommer bli intressant, det är huruvida, för alltså, högsta domstolen kommer att komma upp. Och där kommer Joe Biden att få frågan huruvida han tänker packa domstolen, som man kallar det, packing the court.
Mm.
Om han vinner och om demokraterna tar senaten. Och vi skulle säga att om Biden vinner, så i de flesta scenarion så tar demokraterna också senaten. Det är inte givet, men det är ganska troligt att han får inleda med i alla fall en knapp majoritet i senaten. Om vi ser att Biden får det scenariot, ska han då packa domstolarna för att alltså utöka antalet domare i högsta domstolen. Det är just nu 9 stycken och många demokrater vill utöka det här till 11 för att kompensera för Trumps för de domare som Trump har tillsatt helt enkelt. Och så antingen till 11 eller 12, som man nominerar helt enkelt. Man nominerar 3 liberala domare för att kompensera för att Trump har nominerat 3 konservativa. Men det här är något som, jag menar, senaste gången högsta domstolen utökades var 1800-talet. Den var nästan utökad under Franklin Delano Roosevelt, när han blev frustrerad över att högsta domstolen stoppade alla hans välfärdsprogram.
Mm.
Men då backade högsta domstolen faktiskt och tillät större delen av The New Deal, som det kallades för, under stora depressionen, det stora ekonomiska subventionsprogrammet som Roosevelt låg bakom. Och Roosevelt gick då med på att inte utöka antalet medlemmar i högsta domstolen heller. Så det kallas för the switch in time that saved 9. Det är när högsta domstolen backade. Men frågan är ju då, demokraterna vill, alltså om vi ser på gräsrötterna, de demokratiska gräsrötterna vill utöka högsta domstolen. De vill kompensera, de anser att Trump har stulit minst två av de här nomineringarna. Så det här är dock inte en bra strategi av ganska många skäl, inte minst för att det skulle helt underminera högsta domstolens trovärdighet. För att skulle man, jag menar, skulle demokraterna lägga till 2-3 domare nu, så jag menar, nästa gång republikanerna har makten så lägger man också till 2-3 domare. Sen kan det, jag menar, det blir ingen trovärdighet i det här, i det här systemet. Och högsta domstolen är tänkt att vara lite av en sista försvarsmekanism för den amerikanska konstitutionen också. Mm. Så det här är, det är farliga grejer. Okay. Och Biden vet det här, vilket är varför han har indikerat att han inte tror på court packing. Men då är frågan hur återigen, det är en balansgång hur man ska formulera sig nu. För att Trump kommer att få igenom Amy Coney Barrett. Det kommer bli så.
Mm.
Så det är inte hypotetiskt att man kan säga att ja, vi väntar och ser hur det går. Vi vet hur det här kommer sluta, och frågan är vad skulle du göra om du blir vald den 3 november? Och en annan fråga som kommer bli intressant, som jag inte vet om det kommer att dyka upp, men det skulle inte förvåna mig, det är frågan om nya delstater, som också är lite av en något tuff fråga faktiskt mest för Biden. Ska vi säga. Och det är alltså Puerto Rico och District of Columbia, alltså Washington DC, som eventuellt kan söka inträde till unionen. Och det finns bland demokraterna, så finns det ju en majoritet som vill se ett inträde för de här delstaterna, åtminstone om de vill det själva. Republikanerna har nu på senare tid börjat använda det här för att säga att om Biden blir vald så kommer han rigga senaten genom att lägga till delstater till den. Och för att tanken är ju då, alltså bara för att förstå republikanernas tankesätt här, det är att District of Columbia och Puerto Rico, om det var delstater de skulle välja, de skulle vara trygga demokratiska delstater. De skulle rösta på demokraterna i vartenda val. Så det här innebär att demokraterna får fler senatorer, 4 extra senatorer plus ungefär 8 sisådär 8 extra kongressmän och såklart extra elektorsröster från Puerto Rico. District of Columbia har redan elektorsröster, ska vi säga, så det är inget extra där. Det här ska jag säga att det här, jag håller inte riktigt med om den analysen. Nu ska jag säga så här, att min personliga position är det här. District of Columbia ska inte bli en delstat. Punkt slut. District of Columbia är en stad, inget annat. Jag har inget alls emot att de bebodda områden som ingår i District of Columbia skulle kunna bli en del av en annan delstat, förslagsvis Maryland, som var det, den delstat som hade det territoriet till att börja med innan det blev USA:s huvudstad. Så jag menar, vill de, jag förstår att det är frustrerande att inte ha representation på samma sätt som andra amerikanska medborgare, men vill invånarna i Washington DC ha det, så är lösningen inte att bli en egen delstat. Det är att gå med i en delstat, och då får man helt enkelt omdesigna Washington DC så att själva DC blir området där kongressbyggnaderna står. För att vi ska säga det att USAs konstitution säger att huvudstaden får inte ingå i en delstat. Den huvudstaden måste vara neutral, så att säga. Annars skulle en delstat få för mycket inflytande, är väl tanken.
Mm.
Men det står ingenting om hur stor den huvudstaden måste vara. Man kan skära ut ett område där Vita huset, Kapitolium och de andra liksom viktiga byggnaderna står och säger att det här är huvudstaden. Och sen kan resten få bli Maryland eller Virginia. När det gäller Puerto Rico så är situationen väldigt annorlunda. Och det här är inte minst från en politisk synvinkel. Jag förstår inte riktigt den här tanken med att Puerto Rico skulle vara säkert ett starkt fäste för demokraterna. För att Det är inte det vi ser i Puerto Ricos politik. Till att börja med, Puerto Rico har just nu en icke-röstande medlem i representanthuset som är republikan och som endorsade Trump. Jag menar, man har dessutom flera gånger haft republikanska guvernörer, Luis Fortuna, som var en vicepresidentkandidat eller möjlig vicepresidentkandidat för Mitt Romney 2012, gjorde ett väldigt bra jobb, är fortfarande populär i Puerto Rico. Man är en otroligt värdekonservativ delstat, alltså i klass med den djupa södern när det gäller frågor om abort, homoäktenskap, alla liksom de här värdefrågorna. Där står man betydligt mycket närmare republikanerna. Så jag menar, jag förstår inte riktigt var det här kommer ifrån att Puerto Rico skulle stå så långt till vänster, för det gör man ju bevisligen inte.
Nej. Tror jag att det kommer bli en stor fråga?
Jag kan säga så här att jag ska kanske nämna det här. Puerto Rico har en folkomröstning den 3 november samtidigt som resten av USA har val. Och i den folkomröstningen ska man rösta om att bli en delstat. Och den frågan som ställs i folkomröstningen är samma fråga som ställdes till Alaska och till Hawaii innan i folkomröstningen, innan de blev delstater. Och den frågan, för att Puerto Rico har haft folkomröstningar tidigare där man har fått välja mellan att till exempel en självständighet eller vara en delstat eller ha en tätare federation eller samma stat som idag, så det har varit fler valsalternativ. Nu, den här gången, så är det, ska vi bli en delstat nu omedelbart eller ska vi inte bli det? Inte hypotetiskt någon gång i framtiden, utan vill du att Puerto Rico ska söka inträde i unionen nu? Och om det finns då ett mandat, och det ska vi säga, det är inte helt säkert, det råder stor brist på opinionsmätningar från Puerto Rico. Men skulle det vara så att man får ett folkligt mandat för ett inträde, så skulle jag tro för... Jag tror att det blir, jag menar, i synnerhet, jag skulle säga så här, att om Joe Biden vinner och Puerto Rico röstar för att bli en delstat, så kommer de att få bli det. Det är jag helt övertygad om. Och jag tror inte att det här kommer att missgynna republikanerna nämnvärt. Jag skulle tro att Puerto Rico blir en lila delstat. En senator från republikanerna, en från demokraterna. Och jag menar, det kommer svänga fram och tillbaka. Det här ska jag också säga, för att Puerto Rico har sina egna partier. Det här är också väldigt viktigt att förstå. De har en separat politisk kultur från resten av USA. Så det är inte lika lätt att riktigt sätta in i ett amerikansk kontext hur Puerto Ricos väljare kommer att rösta. Vi ska också nämna det här att när Hawaii och Alaska, som var de två delstater som antogs som sist blev medlemmar i unionen, när de antogs så var republikanerna kritiska till Alaskas medlemskap, för man trodde att Alaska skulle rösta på demokraterna. Och det har Alaska inte gjort en enda gång sedan dess. Så, och Hawaii trodde man däremot skulle bli republikanskt, och det är nu Barack Obamas hemstat. Det blev inte. Det är väldigt svårt att förutsätta, för att jag menar, man får så mycket när man är faktiskt medlem i unionen som en delstat, så får man så mycket starkare band till resten av landet. Man får en massa, man börjar betala federal inkomstskatt. Bara en sån grej är ju en grej. Puerto Rico betalar inte det just nu, för de är inte en delstat. Bara en snaggare, man blir mer investerad i landet. Så att det här kan förändra den politiska kulturen på sätt som är väldigt oförutsägbara. Washington DC skulle bli en helt demokratisk delstat. Det kan vi säga. Men Puerto Rico, där skulle jag, om jag var republikanare, istället för att, jag menar, istället för att stå emot en majoritet av folket i Puerto Rico, om det nu blir så, skulle jag bara säga att, alltså, för jag menar, om det är någonting som skulle göra Puerto Rico till en solid demokratisk delstat, då är det ju om republikanerna säger att vi bryr oss inte om vad ni tycker, ni får inte bli medlemmar ändå, ni är inte välkomna här. Det är sånt som skulle kunna sätta spår i lång tid. Ja. Så jag skulle hellre bara go for it i så fall.
Ja. Men tror du att det här kommer få liksom något utrymme alls i debatten? Det är väl det som är intressant nu.
Det är intressant, men grejen är att det beror på Trump, för jag tror inte att moderater kommer ta upp det, men Trump vill gärna, för att Trump anklagas mycket för att vara, jag menar, odemokratisk på olika vis, Och det här är väl lite, det är väl lite därför som republikanerna börjar prata om det här, för att visa att ja, men demokraterna håller på med oschyssta metoder också, liksom lägger till delstater och lägger till domare till högsta domstolen, liksom de är precis likadana om man säger så. Man försöker men om det här kommer upp så kommer det bli en intressant debatt, och jag tror absolut att det här ämnet kommer komma upp under valkampanjen. Mm. Och det är framförallt Joe Biden som kommer ställas till svars här.
Ja, just det. Ja, har vi något mer att säga om den här debatten? Har du några fler tankar avslutande?
Jag kan också säga, för att jag sa vad Trump måste undvika, och det är raseriutbrott. Mm. Och det Joe Biden måste undvika, det är att bli en fact-checker. För att Donald Trump slirar med sanningen ganska många gånger. Och han kan göra det ganska många gånger på ett, liksom, de brukar ha 1-2 minuter per uttalande i debatten. Trump kan hinna med många liksom saker man kan fact-checka under den tiden. Men Joe Biden ska inte slösa bort sitt talartid med att fact-checka Trump. Det är, han måste hålla sig on message, han måste hålla sig, för att han har en tendens att tappa tråden ibland. Så han måste helt enkelt vara lite the bigger man, liksom. Trump får säga sina överdrifter, och de som tror på dem, de som inte gör det inte, ungefär. Mm. Men inte dras in i liksom, alltså, inte dras ner till den nivån att när den här statistiken säger så här, och Trump säger att den inte gör det, och ingen tittare vet vilket. Liksom det är slöseri med tid.
Ja, jag kan avsluta med mina tankar, och det är att jag tror att Donald Trump kommer ha en stor fördel av att ha hängt med så noga som han gjorde i demokraternas primärval. Jag menar, jag hängde med minutiöst, jag såg alla primärvalsdebatter som demokraterna höll live och kommenterade dem och sådär. Och en annan som också gjorde det var Donald Trump, och han skrev om det på Twitter när det var debatt, och han kommenterade Elizabeth Warren och Bernie Sanders och alla de här i detalj, och han sa nu sa han si, nu sa han så. Och ja, det är ingen president som har tid med det egentligen, så det, jag vet inte om någon någonsin har gjort det förut, hängt med i liksom som motståndarpartiets primärval. Men Trump gjorde det i alla fall, och jag tror att det kan gynna honom, därför att han har sett Biden in action när Biden har debatterat och så i 20 debatter nu i år och i förra året då. Så att det tror jag kan vara en fördel.
11, men så också.
Ja, just okej. Okay. Ja, det var ganska, ja, okej. Okay. Men
så kommer det vara med i 20.
Så var det kanske, ja, precis. Men han, jag tror att det kan vara fördel för honom i alla fall.
Det kan vara för det. Jag kan väl säga att jag tror att det är största allmänhet. Jag vet inte om alla presidenter har hängt med så i detalj som Trump har. Men jag kan ju säga att det är ingen annan president som hade fått tanken att live kommentera på Twitter. Nej, så även om de hängde med.
Nej,
så det är en klassisk Trump-grej.
Ja, okej, men då ser vi punkt här, och vi ska, ja, vi kommer väl återkomma imorgon eller någonting med en ny analys efter debatten, men ikväll så är det alltså den första debatten, och det kommer bli jättespännande, så tack John.
3:00 svensk tid.
Mm, precis. Det var avsnitt 1193 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast som finns för att ge det perspektiv på USA som svensk media inte ger. Stöd gärna på swishnummer 070 30 28 95 0 eller genom att via hemsidan stödja på PayPal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för idag, men vi hörs såklart imorgon igen. Thank you.